Hur kan AI användas för att underlätta arbetet mot penningtvätt? Och hur långt har branschen kommit i det arbetet jämfört med andra branscher? Och vad ska man egentligen vara uppmärksam på för att förhindra att man utnyttjas för penningtvätt? Det är några av alla de saker som du får veta mer om i det här avsnittet av Tak över huvudet med Martin Nord, vd för riskanalysföretaget Acumenor. Fastighetsmäklare är navet i bostadsaffären och som nav i bostadsaffären så kan man också vara möjliggörare eller förhindrare av penningtvätt. Ganska mycket måste man faktiskt göra själv och en hel del kan man få hjälp med, inte minst med hjälp av digitala plattformar och olika typer av teknologi. Min gäst idag är vd för ett bolag som heter Acumenor som är just ett sådant digitalt hjälpmedel. Välkommen Martin Nord, Acumenor.
Tack så mycket.
Och vad är egentligen Acumenor?
Acumenor är ett riskanalysföretag, men ett teknologiskt sådant. Så man kan säga att det vi gör är att vi samlar in underrättelser eller information om brottsliga tillvägagångssätt. Det kallas för hot och risker för massa olika brottsupplägg. Penningtvätt, terrorfinansiering, sanktionsbrott och så vidare. Och sen så har vi en digital plattform som gör att man kan använda det här för att som företag helt enkelt skydda sig själv. Och i och med det bidrar till en bättre värld och blir mer compliant.
Mäklarsamfundet har ju valt att ingå ett samarbete med Acumenor och jobbar idag aktivt och nära er på väldigt många sätt för att hjälpa våra medlemmar. Men vad skulle du säga skiljer Acumenor och era tjänster jämfört med era konkurrenter?
Jo, men det som gör oss lite speciella är att vi är de enda som gör just det vi gör, så att säga. Jag kan berätta lite grann om vad jag menar med det. Men det finns en mängd olika delar av den här penningtvättslagstiftningen. Det finns egentligen 5 olika delar som alla måste ha. Och det finns allt ifrån allmän riskbedömning, som är liksom en rapport som ska ge insikter i hur man kan utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering och vad den högsta risken är. Det är som en karta som ska hjälpa att navigera de här farliga farvattnen som är omvärlden så att du kan ha en bra business helt enkelt utan att finansiera en massa skumma saker. Och sen så har man ju att man ska ha policies och riktlinjer, alltså man ska ha, ja, rutiner och riktlinjer kallas det väl på svenska. Man ska ha utbildning, man ska ha kundkännedom och sen ska man ha koll på transaktionsgranskning eller vad som händer, vad ens klienter eller kunder gör. Alla de här 5 komponenterna finns i lagstiftningen och det finns också en uppsjö av olika verktyg som gör några av dem. Kundkännedom till exempel. Det handlar ju om att hämta information om ens kunder eller klienter för att förstå vem du är. Där finns det hur många olika företag som helst. Hundratals, det kommer nya hela tiden. Transaktionsmonitorering eller transaktionsgranskning, alltså titta vad klienterna eller kunderna gör. Det finns också en uppsjö av olika plattformar. Det vi gör, det är den allmänna riskbedömningen, den här kartan. Och där är vi ganska ensamma. Den delen av det här åtgärderna mot penningtvätt och terrorfinansiering gör alla i Office 365 idag. Mm. Vilket är dumt och dyrt.
Men hur kommer det sig att ni är helt ensamma där? Det verkar ju osannolikt som sagt. Det är ju ett område som väldigt många olika branscher faktiskt måste satsa på och jobba med. Men ändå är ni helt ensamma.
Det är sjukt svårt. Det vi gör kräver en jätteduktig utvecklare, men det kräver också en väldigt bra kunskap om hur det funkar inne i olika verksamheter, banker, mäklarföretag och sådär. Och en väldigt bra kunskap om brott. För vi ska ju komma ihåg att den här riskbedömningen, vi gör ju en plattform som gör det här mycket enklare förstås. Men sen har vi ju de här analyserna som föder in i det här, alltså beskrivningar av brottsliga tillvägagångssätt. Och det är ju lättare sagt än gjort att åstadkomma dem. Så att många av våra grundare och flera av våra anställda i vårt analysteam har ju bakgrund från Interpol, federala åklagare, skattebrottsutredare, den typen av bakgrund. Och det är egentligen för att starta ett sånt företag som vi har gjort så behövs det alla 3 komponenter. Man måste ha en riktigt duktig teknologisk eller utvecklarbakgrund, brottsbekämpare och sen branscherfarenhet. Och sätta ihop dem. Och det är ganska klurigt.
Mm. Acumenor jobbar ju med flera olika branscher. Det är inte bara mäklarbranschen som omfattas av penningtvättsregelverket. Men om du skulle säga någonting om hur mäklarbranschen så att säga, står sig mot bank kanske är en orättvis jämförelse. Men låt säga revisorer och andra verksamhetsutövare som träffas av penningtvättsregelverket.
Det är en bra fråga. Det där är viktigt att komma ihåg att man är ju som, mäklarna är ju långt ifrån ensamma i det här, utan penningtvättsregelverken som du säger omfattar massa olika företag, allt ifrån skrothandlare eller guldhandlare och urmakare och advokater och revisorer och alltihopa. Bankerna har gjort det här länge, helt enkelt för att de har gjort så ont för dem att göra fel. För Finansinspektionen har ju legat på dem och delat ut viten och shamat dem liksom, i offentlighetens ljus. Så att det är jobbigt att göra fel som bank. Mäklarna har ju inte haft det riktigt. Advokaterna har definitivt inte haft det. Redovisningsekonomerna eller bokföringskonsulter och sånt där, de har faktiskt börjat få dem tillsynet av Länsstyrelsen. Jag tror att det är de här, om vi bortser från bank och finans och tittar på mäklare och revisorer motsvarande, eller vi kan kalla dem ekonomiska rådgivare och juridiska rådgivare, så mäklarna har ju nu gjort ett ganska stort framsteg förra året, och jag tror att det är ju en direkt effekt av det samarbete som vi har haft. Det har ju funkat superbra. Vi har ju sett siffror där att antal anmälda eller misstankar till finanspolisen har ökat med 580% och vi har haft en jättestor kostnadsbesparing också. Att alternativkostnaden för att använda konsulter, det klassiska sättet om manuellt arbete, så är vi sparat branschen tillsammans, vad är det, 1,9 miljarder kronor 2022. Det är jäkligt coolt liksom. Så att jag tror att, och responsen vi har fått från mäklarbranschen är ju jättepositiv. Så att jag tror att det här är liksom riktigt, riktigt bra start på någonting som kan ta mäklarna från kanske jumboklass till att liksom klättra upp, att kanske faktiskt vara i paritet med bank och finans och i vissa fall faktiskt förbi, vilket är superviktigt. Jag kan komma tillbaka till varför. Advokaterna och revisorerna och de är ju sämst på det här. När jag håller utbildningar och sånt där, då är det ganska mycket, det är ganska mycket advokater där, ganska mycket redovisningskonsulter och revisorer där. Skillnaden är att märka att redovisningskonsulterna och de vill göra bättre, men de kan inte, för hur ska de kan inte lösa det här. Det är jättesmå företag, de är väldigt lika mäklarna i det hänseendet liksom. Och de vet inte hur de ska börja, hur ska de ta reda på hur de kan utnyttjas av Al-Qaida? Det är ju supersvårt, och det är det som vi har hjälpt mäklarbranschen med, att förstå de här sakerna då. Advokaterna bryr sig inte uttaget, de är där för att få sin advokatpoäng och skit i vilket. Och det har mycket att göra med bristen på tillsyn, skulle jag vilja påstå. Så att,
kan man urskilja en eller ett par väldigt tydliga klassiska tillvägagångssätt där man använder fastighetsmäklare för penningtvätt eller finansiering av terrorism? Hur ser liksom typmoduset ut, som vi säger så?
Det finns ju en massa olika upplägg. Det där är en bra fråga. Det beror också lite vilket typ av objekt man förmedlar och så där. Är det till privatpersoner eller företag och så. Som sagt, rustika objekt för den händige Norrlands inland som köper av till exempel bolag eller som köper av folk från forna Sovjet, skulle jag dra öronen åt mig från direkt. För det är ganska vanligt. Det kallas för onshore-offshore-upplägg. Då köper fastigheter, det kan vara med legitima pengar eller tillräckligt, de är så billiga så att det spelar egentligen ingen roll. Men de köper dem egentligen för att sätta upp ett svenskt frontbolag som de kan bedriva storskalig penningtvätt igenom. För att Sverige är ju ett helt rent land, vi är lågt på korruptionsindex och det är liksom inga röda flaggor på någon bank någonstans. Om man har ett bolag i Sverige som är registrerat på en adress i typ Jämtland. Så det är en sån varningsflagga. Ett annat kan ju vara sånt som sker genom ombud, att man inte träffar liksom en köpare eller säljare själv, utan att det sker via en advokatbyrå, kanske i utlandet eller i Sverige, och man liksom inte riktigt fattar varför. Det är liksom inte rimligt, det är så här, står ut från hur det normalt brukar göra. Och då kan det också vara ett sätt att liksom distansera sig från de här skumma pengarna, att använda en till exempel advokatbyrå eller en juristfirma för att göra de här fastighetsförvärven då. Men det finns ju massa olika upplägg. Och det är väl det som är det viktiga, att förstå vad som är relevant för just det man själv gör. Och ha tillräckligt detaljerad kunskap om det för att kunna sätta stopp för det.
Och där kan Acumen hjälpa till?
Ja, men exakt. Inte själva, utan det är tillsammans med Mäklarsamfundet. För det är det som är så kraftfullt. Vi kan ju bara göra vår del. Vi hämtar ju in massa information som alla, du vet, brottsbekämpande myndigheter säger. Så här gör de. Hörde, nu får ni hjälpa till här. Och så paketerar vi det på ett digitalt sätt. Och sen så med Mäklarsamfundet, det är ju ni som liksom förmedlar det här till till fastighetsmäklarföretagen som behöver det. Sätter kunskapen i händerna på de som behöver det på ett sätt som gör att man fattar. Och det är ju som det samarbetet mellan de här tre bitarna som är så häftigt ju.
Vi kan konstatera att det händer rätt mycket på det här området. Både så att säga regulatoriskt, liksom med lagstiftningen och så. Men säkert också tekniskt. Kan du säga någonting om hur ni jobbar för att hålla systemet ajour med allt som händer på det här området?
Vi tar ju information som är ostrukturerad fritext från pdf-er på massa olika språk runt om i världen och omsätter det till, eller översätter det till datapunkter som går att använda och är begripliga och relevanta för typ en svensk fastighetsmäklare. Och där jobbar vi mycket med maskininlärning, eller AI kan man väl säga. Vi har egna modeller som det heter, som vi har tränat för det här specifika syftet.
Dokumenten helt
enkelt. Ja, men exakt. Så vi har en egen analysplattform som ingen någonsin ser. Det är liksom våran hemliga, vår hemliga recept. Exakt, våra secret sauce. Och där sitter vårt analysteam varje dag och liksom gör den bättre och bättre och bättre. Och här har ju nya maskin- eller språkmodellerna som ingen har missat. Det finns ju ChatGPT och OpenAI och alla de här. Det är ju superbra för oss. Så att vi har ju redan, vi använder ju det friskt. Vi tittar ju på det varje dag, hur vi liksom kan utnyttja det mer och mer. I andra delar av den här branschen som förser liksom företag med tjänster mot penningtvättare finansiering, så tror jag att de som inte använder de här nya språkmodellerna, OpenAI och sådär, de kommer vara hopplösa efter väldigt, väldigt snart. Så att jag tror att man kommer se en differentiering, att bara för att man har funnits i 10 år, om det inte du använder det här, då kanske man inte finns kvar om 2. Jag tror att det är liksom den, för det är så otroligt kraftfullt i det här. Och särskilt när det kommer till att göra en bättre kundupplevelse. Kan man automatisera till exempel en onboarding, en kundkännedomsprocess med hjälp av det här, då kan det ju vara klar så. Mm. Utan att behöva ställa massa frågor, titta dokument och hela det där köret. Det vill man ju helst slippa.
En reaktion som jag ofta möter från våra medlemmar, det är att man ändå, om man rapporterar, inte riktigt liksom känner att det gör någon skillnad. Eller man funderar på vad gör det för skillnad. Det är kanske snarare det. Så här, jag gör den här rapporten, men känns som att den liksom hamnar i ett svart hål. Och jag vet inte vad det gör för skillnad eller har för betydelse i det långa loppet. Och det kanske är en fråga som man egentligen ska ställa till finanspolisen. Men nu sitter du ändå här och kan de här frågorna. Ja. Så jag tänker, liksom, vad är din reflektion kring det?
Jag förstår tanken. Ja. Eller jag förstår känslan. Och den delas ju av alla. Det här, om man frågar typ Bankföreningen och de här som håller på med det här längre än vad mäklaren har gjort, så är det ju, vi får ingen återkoppling från polisen. Det är en sån standard klagomål som man har. Och det är inte så konstigt. Men det man kan ha med sig är att den lilla pusselbiten du skickar in, den kan vara relevant eller den kanske är helt irrelevant. Det kommer du aldrig veta. Men det kan också vara så att just nu när du skickade in det, så betyder det inte särskilt mycket. Men om några år så kan det betyda jättemycket. Till exempel om du skickar in någonting skumt i någon fastighetsaffär, vad det kan vara för någonting. Du rapporterar in det. Fipo, de tittar på det här och så bara, nej, vi fattar inte, han är helt ostraffad för kommande instans. Vi lägger en adakta, då lägger de den och sparar informationen, men de gör ingenting mer än. Sen 3 år senare så har vi någon självmordsbombare på Drottninggatan som blåser sig i bitar. Då kommer ju så här, alla resurser i samhället aktiveras. De fiskar upp något körkort och fredar på att det är den här snubben. Då kommer Fipo att titta. Men titta, han rapporteras ju av en fastighetsmäklare för bla bla bla. Och den som köpte den här fastigheten med honom, det var den här personen. Då kommer ju NI komma och göra hembesök hos den här personen förmodligen. Man börjar liksom göra en stor utredning. Och på det sättet så kan man säga så här, det man sålde till dem, det var en bas som de kunde förbereda sitt angrepp ifrån. Och det kommer ju du aldrig få reda på.
Nej.
Men den lilla pusselbiten som du rapporterade kan ju ha förebyggt en, liksom en uppföljningsterrorattentat eller liksom hjälpa till med lagföringen av den här terrorcellen. Mm. Så att det är liksom, man får förlika sig tanken med det. Om man gör sitt jobb tillräckligt bra, man ska ha förståelse för vad som är skumt och inte, eller bara när någonting inte make sense, om du förstår vad jag menar. Om man gör det så kan man ändå känna att man har gjort ett jäkligt bra jobb. Mm. Och så får man bara acceptera tanken på att jag kommer aldrig veta exakt om det här var rätt eller inte.
Men det, i någon mening är det ju liksom lite motiverande det du säger ändå, att man kan alltid på något sätt ändå luta sig tillbaka och känna så här att ja, jag vet inte om det här gjorde skillnad, men gör det skillnad så kan det göra väldigt stor skillnad och då har jag gjort något gott och samhällsnyttigt. Mm. Men trots att det har hänt mycket i branschen på väldigt kort tid med det här och mycket får vi krädda vårt samarbete för där, så är det ändå på många sätt rätt nya frågor för hela den här branschen att hantera. Samtidigt som man också har en känsla av att det kanske kommer mer och mer och mer och mer. Vad händer på den fronten? Du som har koll på liksom det internationella regulatoriska landskapet. Kan vi vänta oss hårdare regler som också kommer att träffa fastighetsmäklarna?
Det korta svaret på det är nog ja. Det är ett nytt, det här, det är ett jättestort projekt i EU nu på en omarbetning av penningtvättsregelverken på EU-nivå. Utan att gå in i för mycket tekniska detaljer kring det där så kommer det bli en förändring. Jag gissar att det också kommer sträcka sig så långt som till hur tillsynen utövas och sånt. Jag låter det vara lite osagt. Det kommer bli en förändring. Men det sagt så tror jag att i verkligheten så för liksom den enskilde fastighetsmäklarbolaget så kommer nog skillnaden inte vara jättestor. Det är ju samma tema, det är samma komponenter som finns. Och syftet är ju detsamma, att man ska hjälpa samhället hitta, stoppa och rapportera kriminella. Så att jag tror att för den enskilda verksamhetsutövaren så tror jag att skillnaden kommer vara marginell rent praktiskt. Man kommer nog inte behöva ändra någonting stort. Däremot så är det ganska bra att kanske hänga med och förstå om det är någonting som man gör som faktiskt inte är tillräckligt bra. Så att det gäller att hänga med i regelverksutvecklingen där. Och det kommer nu om... Jag skulle i verkligheten tro att det är några år, men det är inte jättelänge innan det börjar komma till Sverige. Det där.
Skulle du säga att hela den här situationen med Rysslands invasion av Ukraina och allt vad det har inneburit, har det förändrat landskapet för AML-frågor? Det var ju rätt mycket diskussioner om Londongrad och ryssar som har köpt fastigheter i London och sådär. Så skulle du säga att det har liksom förändrat klimatet?
Allting förändras. Alltså det är ju någonting att det här är ju ingen statisk sak. Alltså brottsligheten utvecklas ju hela tiden. Covid, då såg vi att de slutade med vissa saker och började med andra saker. Helt enkelt för att det gick inte att åka över gränserna och då var man tvungen att göra andra grejer istället. När det blir krigshärdar som nu, så ser vi andra typer av brott som ökar. Människosmuggling till exempel från Ukraina upp till nordiska länderna ökar ju. Då är det ju sexslaveri, hela den biten. Människohandel helt enkelt. Sanktionsbitarna har ju förstås ökat också, krypit närmre. De har ju funnits länge, men nu är de ju starkare än de någonsin har varit. Och man vill inte hamna på fel sida av en sanktionsöverträdelse. Det är jobbigt på riktigt. Särskilt om det är de amerikanska sanktionerna, för de är körd. Om man hamnar på deras lista. Så det ändras ju hela tiden. Och det är väl det som är så viktigt med det här att förstå, att man måste hålla sig ajour med det. För att det som är sant idag, det är garanterat inte sant imorgon och 100% inte sant i övermorgon. Det kan vara ganska stora förändringar beroende på hur omvärlden beter sig.
Och enda sättet egentligen det är bara löpande göra riskanalys, riskbedömning.
Ja, men exakt. Exakt, för myndigheterna är ju svinduktiga på att berätta de här sakerna. Det är ju bara att man måste liksom hämta in den kunskapen och omsätta den till sitt företag.
En sak som man kan fundera på, det är ju liksom lite motivationskrafterna för att agera och jobba med de här frågorna. Och å ena sidan så har man ju tillsynen och varumärkesrisken såklart och risk för stora viten. Och å andra sidan har man den här motivationen som kanske kommer från att faktiskt göra någonting bra för samhället i stort och faktiskt vara med och förhindra brott och penningtvätt, finansiering av terrorism. Men kunderna där ute, oavsett om det är fastighetsmäklare eller kunder till bank eller andra aktörer som ni jobbar med, tror du att de i dagsläget bryr sig om huruvida man jobbar
inte
med det?
Inte mycket.
Det tror du inte?
Jag tror att det är så här marginellt. Kanske. Det finns vissa aktörer som har gjort en grej av det. Men det är ju så här särskilt behjärtansvärda frågor som tjuvjakt. Alltså elfenben, den typen av saker som folk bara, det här är jättedåligt. Då finns det banker och andra finansiella institut och sånt där som har gjort en grej av det, nästan som en PR-bit då. Men jag tror att gemene man struntar nog högaktningsfullt i det. Det de vill ha, det är ju en bra kundupplevelse. De vill ju inte känna sig misstänkta i onödan och de vill ju bara att det ska gå enkelt och bli en kund och göra det man vill. Och det är väl här det här blir väldigt viktigt, just det här med riskförståelse för ens risker. För det gör att man kan ju skräddarsy hur man bemöter en kund, eller hur? Så att man inte har bara ett standardfråga batteri, alla får den, vilket gör att alla kommer hata det lika mycket. Man kan ha ett gäng olika. Så att om du är den här typen av kund som vill göra det här, då har vi liksom en skräddarsydd process för dig, jämfört som kanske lite mer, vi ställer fler frågor, helt enkelt för att du är lite läskigare för människosmuggling från Ukraina. Medan är du en sån här kund, så har vi liksom ingenting som matchar något känt brottsligt vägångssätt, då är du bara välkommen in egentligen. Då kör man ju så här, bara, vem är du, de här checkarna man måste göra, och så är det klart. Men för att kunna göra de skräddarsydda liksom processerna, kundupplevelsen som skräddarsydd och enkelt som möjligt, då måste man ju ha den här detaljerade kunskapen om olika brottsupplägg helt enkelt. Så att det är väl det som kunderna förväntar sig.
Martin, det är ju minst sagt rätt komplicerade frågor som vi har gått igenom, men jag tycker ändå att åtminstone jag har blivit lite klokare av det här, och jag hoppas också att våra tittare har blivit det. Jag tror det. Du ska ha stort tack för att du kom hit och var min gäst idag. Och ni ska ha stort tack som tittar. Är det så att ni inte riktigt har kommit igång med ert arbete med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, så är det hög tid nu. All information som ni behöver för att komma igång finns egentligen på vår hemsida. Så gå in på maklarsamfundet.se och sätt igång redan idag om ni inte redan har börjat. Tack för att ni tittade.